Kapitel 21. Spjut. Bergen reste sig åt alla håll kring Galina Karspen. Bakåt var det inte stort mer än höga kullar, men framför dem var krönen snötäckta och bortom dem tornade ännu högre toppar upp sig. Galina såg egentligen inget av dem. Sluttningens småstenar skar in i hennes bara fotsulor. Hon flåsade och flämtade. Lungorna var redan ansträngda. Ovanför brände solen som den redan hade gjort i vad som kändes som en ändlös räcka dagar. Svedde henne och fick svetten att rinna i strida floder. Hon kunde sätta den ena foten framför den andra. Allt annat översteg hennes förmåga. Det var märkligt att hon inte kunde frambringa någon fukt i munnen med all den svett som forsade ur henne. Hon hade bara varit Eichedé i knappt 90 år och hade fortfarande inte några grå strån i sitt långa svarta hår. Men under 20 av dessa år hade hon varit Röde Ajas överhuvud, titulerad högsta av andra röda systrar när inga utomstående var närvarande och jämställt med den ärmelintronande av andra röda systrar. Och under alla år som hon burit sjalen, utom de 5 första, hade hon i själva verket tillhört Svarta Aja. Detta hade inte hindrat henne att uppfylla sina plikter som röd Eichedé, men det hade varit överordnat dem. I Svarta Ajas högsta råd hade hon platsen närmast under Albierin. Och hon var en av endast 3 kvinnor som kände namnet på den kvinna som ledde deras maskerade sammankomster. Under ett sånt möte kunde hon uttala vilket namn som helst, även en konungs, och vara förvissad om att ägaren till detta namn hörde till de dödas skara. Detta hade skett både med en kung och en drottning. Hon hade varit med om att krossa 2 ärmelintronande. 2 gånger hade hon varit med om att förvandla världens mäktigaste kvinna till en gnällande stackare som tiggde om att få tala om allt hon visste. Den ena gången hade hon varit delaktig i att få det att se ut som om kvinnan dött i sömnen. Den andra kvinnan hade hon fått avsatt och släckt. Sådant hörde till hennes plikter, precis som plikten att utrota de män som kunde leda kraften. Och den enda glädje hon vann ur dessa plikter var glädjen över en väl utförd uppgift. Men hon hade funnit nöje i att leda den cirkel som släckte Joan Sange. Allt detta måste innebära att Galina Karspen själv var en av dem som besatt mest makt och kraft i världen. Det måste det. Hennes ben vajade som vass i vinden och hon föll tungt framstupa utan att kunna ta emot eftersom händerna var bundna bakom ryggen på henne. Den en gång vita sidensärken, det enda plagg hon hade kvar, fick en ny reva när hon hasade över de vassa stenarna som skar in i hennes blessyrer. Ett träd hejdade henne. Med ansiktet tryckt mot marken började hon snyfta. Hur, jämrade hon sig med tjock röst, hur kan detta hända mig? Efter en liten stund insåg hon att ingen hade dragit upp henne på fötter. Hur ofta hon än föll hade hon aldrig fått ett ögonblicks vila. Hon blinkade bort tårarna och lyfte ansiktet från marken. Bergsidan var täckt med älkvinnor. Hundratals kvinnor som spritt ut sig bland de kala träden med sina spjut i händerna och slöjorna som de kunde dra upp på ett ögonblicks varsel hängande ned över bröstet. Galina fick lust att skratta. Jungfrur. Jungfrur, det var vad de kallade dessa fasansfulla kvinnor. Hon önskade att hon kunnat skratta. Det fanns inte några män här, vilket i varje fall var en liten nåd. Män fick det att krypa i skinnet på henne, och om en man fått se henne nu, nästan naken. Ängsligt sökte hon efter Ferrara med blicken. Men de flesta av de 70-tal visa som hörde till gruppen stod samlade längre upp på sluttningen och betraktade någonting hon inte kunde se. Det lät som om det kom ett sål av röster från en plats framför dem. De visa kanske överlade om någonting. De visa. De hade med brutal effektivitet lärt henne att nämna saker vid deras rätta namn. Aldrig bara älkvinna, aldrig vildbrukare. De kunde lukta sig till hennes förakt hur väl hon än dolde det. Fast någonting som bränns ur en behövde man förstås inte dölja. De flesta av dem visa tittade bort från henne, men inte alla. Shaidas glöd lyste kring en ung, söt, rödhårig kvinna med liten mun som iakttog Galina med stora, intensivt blå ögon. Kanske som ett tecken på sitt eget förakt hade de valt att låta den svagaste av sin skara skärma av henne denna förmiddag. Det vore fel att påstå att Mikara var svag med kraften. Det var ingen av dem. Men trots att Galina hade ont från axlarna och ända ner till knäna skulle hon ha kunnat bryta igenom skölden utan större ansträngning. Det ryckte okontrollerbart i en muskel i hennes kind, som det alltid gjorde så fort hon tänkte på ett nytt flyktförsök. Det första hade varit illa nog. Det andra, Galina rös och fick kämpa emot för att inte börja snyfta igen. Hon tänkte inte försöka igen förrän hon var säker på att lyckas. Helt säker. Fullständigt säker. De visas skara delade sig och kvinnorna vände sig om för att följa Thavara med blicken när denna skred ned mot Galina. Galina började plötsligt flämta igen, denna gång av fruktan, och försökte kämpa sig upp på fötter. Med sina bakbundna händer och domnande muskler hade hon inte kommit mer än upp på knä när den höglika kvinnan böjde sig över henne med ett svagt rasslande från sina halsband av guld och elfenben. Thavara grabbade tag i en handfull av Galinas hår och tvingade hårdhänt tillbaka hennes huvud med ett ryck. Kvinnan var längre än de flesta män och även när de stod upp brukade hon utsätta Galinas nacke för samma smärtsamma behandling så att hon såg upp i den visas ansikte. Thavara var något starkare med kraften än hon, något som inte kunde sägas om särskilt många kvinnor, men det var inte det som fick Galina att darra. De kalla, djupa, blå ögonen som genomborrade henne med sin blick höll henne i ett hårdare grepp än Theravas omilda hand. De tycktes klä av hennes själ med samma lätthet som den visa hanterade henne. Ännu hade hon inte börjat bönfalla om nåd, inte efter en hel dags marscherande utan en droppe vatten, inte när de tvingade henne att hålla jämna steg när de sprang i timmar. Inte ens när de fick henne att tjuta med sina spökknippen. När Thavara känslolöst blickade ner mot henne med sitt hårda, grymma ansikte fick det emellertid henne att vilja tigga och böna. Ibland vaknade hon om nätterna, utsträckt mellan de fyra pålar de bundit henne vid. Vaknade snyftande ur en dröm om hur hon skulle framleva hela sitt liv i Theravas händer. Hon bryter redan ihop, sa den visa med stenlik stämma. Vattna henne och kom sen med henne. Hon vände sig bort och rättade till sin sjal. Galina Kaspan var redan bortglömt, tills det fanns skäl att komma ihåg henne. I Theravas ögon var en förvildad hund viktigare än Galina Kaspan. Galina försökte inte resa sig upp. Hon hade blivit vattnad flera gånger vid det här laget. Det var det enda sättet de lät henne dricka på. Hela hennes kropp värkte efter vätska. Hon gjorde inte motstånd när en kraftigt byggd spjutjungfru grep hennes hår på samma sätt som Thavara gjort och tvingade bak hennes huvud. Hon gapade bara så stort hon förmådde. En annan jungfru med ett rynkigt ärr över näsan och kinden höll en vattenlägel så att en tunn rännil sipprade ner i Galinas mun. Vattnet var varmt och avslaget. Det var ljuvligt. Hon svalde krampaktigt med uppspärrade käkar. Nästan lika mycket som hon ville dricka vattnet längtade hon efter att få föra ansiktet in under den tunna strålen. Låta det sippra över hennes panna och kinder. Istället höll hon huvudet mycket stilla så att varenda droppe rann ner genom hennes hals. Om hon spillde vatten skulle hon bli pryglad igen. En gång hade de haft en bäck som var 6 steg bred inom synhåll, men ändå klott henne för att hon spilt en munfull över hakan. När jungfrun med ärret slutligen tog bort vattenlägeln tog den andra kvinnan tag i hennes hopbundna armbågar och drog henne på fötter. Galina kved. De visa hissade upp kjolarna över armarna och visade benen en god bit ovanför de mjuka knähöga snörstövlarna. Det kunde inte vara meningen att de skulle springa. Inte igen, inte här bland bergen. De visa satt av med samma lätthet som om de befunnit sig på platt mark. En spjutjungfru som Galina inte såg krappade henne över baksidan av låren med ett spö och hon försökte springa med stapplande steg, halvt släpad av den kraftiga jungfrun. Så fort hon visade tecken på att sakta in kom det ett nytt rapp över benen. Om det här fortsatte resten av dagen skulle de börja turas om. En jungfru som släpade och en annan som piskade. Galina sprang mödosamt upp för slänten och nästan kanade ner på andra sidan. En gulbrun bergskatt med ränder i mörkare brunt, tyngre än en fullvuxen man, fräste åt dem från en klipphylla ovanför. Det var en hona eftersom den saknade hanens breda käkar och tofsar på öronen. Galina ville ropa åt den att fly, springa därifrån innan Therava fångade den. Älgkvinnorna sprang oberörda förbi det fräsande djuret och Galina grät av avund för kattens frihet. Naturligtvis skulle hon bli räddad förr eller senare, det var hon övertygad om. Tornet skulle inte tillåta att en syster hölls fången. Elaida skulle inte tillåta att en röd syster behandlades på detta vis. Alvierin skulle säkert skicka någon till hennes räddning. Någon skulle göra det, vem som helst. Bara hon blev befriad från dessa vidunder, särskilt Serava. Hon kunde lova vad som helst för att återgälda sin befrielse. Hon skulle till och med hålla dessa löften. Genom att gå med i svarta Aja hade hon brutit sitt band till de tre ederna och ersatt dem med tre nya. Men just nu trodde hon verkligen att hon skulle hålla sitt ord om det ledde till att hon blev räddad. Hon skulle lova vem som helst vad som helst, bara de befriade henne. Till och med om det var en man. När de slutligen kom fram till de låga tälten, vars mörka färger smälte in i de skogsklädda bergsidorna, lika bra som den randiga bergskatten, plankerade Galina på varje sida av en spjutjungfru som drog henne vidare. Runt omkring dem hördes glada välkomstrop, men de släpade Galina vidare in i lägret efter de visa, fortfarande i språngmarsch. Utan förvarning försvann händerna som höll om hennes armar. Hon stupade framåt och låg där med ansiktet i den torra myllan och de döda löven. Hon sög in luft genom munnen och satte en bit av ett löv i halsen, men var för svag för att orka hosta. Blodet dunkade i hennes öron, men genom dunkandet hördes röster och långsamt började hon begripa vad de sa. Tog god tid på dig, Therava, sa en välbekant kvinnostämma. 9 dagar. Vi kom tillbaka för länge sedan. 9 dagar? Galina skakade på huvudet, vilket fick ansiktet att gnidas mot marken. Tiden som gått sedan älgkrigarna sköt ihjäl hästen under henne blandades i hennes minnen ihop till en lång räcka av törst och språngmarscher och prygel. Men det måste ha varit mer än 9 dagar, säkert flera veckor, en månad eller mer. Ta med henne in, sa den bekanta rösten otåligt. Återgrep händer om hennes armar, drog upp henne, föste henne framåt, böjde henne så att hon kunde komma in under kanten till ett stort tält med uppdragna sidstycken. Där blev hon nedslängd på de travade mattorna som låg så att kanten av en tairensk labyrint i rött och blått kom att överlappa ett pråligt blommönster under näsan på henne. Med stor möda lyfte hon huvudet. Först såg hon ingenting annat än Cheverna som satt framför henne på en stor kudde med gula tofsar. Cheverna med hår som fint spunnen guldtråd och klara smaragdgröna ögon. Falska Cheverna som gett sitt ord på att dra uppmärksamheten till sig genom att göra räder i Carhain och sen brutit sitt löfte genom att försöka befria Althor. Cheverna som åtminstone kunde befria henne ur Theravas grepp. Hon kämpade sig upp på knä och insåg först då att det fanns andra i tältet. På en kudde till höger om Cervana satt Serava och efter henne följde andra visa i en båge. Sammanlagt 14 kvinnor som kunde leda kraften, även om Ikara, som fortfarande upprätthöll skölden kring henne, stod upp i slutet av raden istället för att sitta som de andra. Hälften av dem hade varit med bland de visa som hade tillfångatagit henne med sådan hånfull lätthet. Aldrig mer skulle hon vara så oförsiktig med visa. Aldrig mer. Korta, bleksiktiga män och kvinnor i vita kaftaner rörde sig bakom de visa och sträckte ordlöst fram brickor av guld eller silver med små koppar. Flera av dem passade upp i andra änden av tältet där en gråhårig kvinna i brungrå ejlrock och byxor satt på Chevernas vänstra sida i slutet av en rad med 12 ejlmän med ansikten av sten. Män. Och hon hade bara på sig sin särk, sönderriven och full med gapande hål. Galina bet ihop för att kväva ett skrik. Hon tvingade sig att sitta rak i ryggen och inte försöka gräva ner sig bland mattorna för att gömma sig undan männens kalla blickar. Det verkar som om Eichedér kan ljuga, sa Cervana. Blodet lämnade Galinas ansikte. Kvinnan kunde inte veta det. Det var helt omöjligt. Du avgav löften, Galina Kaspan, och du bröt dem. Trodde du att du kunde döda en vis och sedan fly utom räckhåll för våra spjut? Ett ögonblick fick lättnaden Galinas tunga att stelna. Cervana kände inte till svarta Aja. Om hon inte för länge sedan hade vänt ljuset ryggen skulle hon ha tackat ljuset nu. Lättnaden stillade hennes tunga tillsammans med en liten, liten gnista av indignation. De angrep Eichedér och blev sen arga när några av dem dog. En liten gnista var allt hon förmådde uppbåda, för när allt kom omkring, vad gjorde det att Cervana ställde sanningen på huvudet jämfört med alla dessa dagar av prygel, förnedring och Theravas ögon? Det absurda i situationen fick ett plågat, kacklande skratt att bubbla fram. Hon var så torr i halsen. Var tacksam för att några av er fortfarande är i livet, lyckades hon få fram genom skrattet. Inte ens nu är det för sent att rätta till dina misstag, Cervana. Med en kraftansträngning svalde hon sitt skratt innan det övergick i tårar, i sista stund. När jag återvänder till Vita tornet kommer jag att minnas dem som bistår mig, till och med nu. Hon hade tänkt tillägga, och de som inte gör det. Men Theravas obevekliga blick fick den fladdrande skräcken att vakna i henne igen. Therava hade kanske fortfarande tillåtelse att göra vad hon ville. Det kunde Galina inte veta. Det måste finnas något sätt att få Cervana att ta befälet över henne. Tanken hade en bitter smak. Men allting var bättre än Therava. Cervana var äregirig och vinningslysten. Just som hon glodde på Galina hade hon fått syn på sin egen hand och kastat en kort, beundrande blick på de ringar med stora smaragder och eldstenar som hon bar. Hon hade ringar på hälften av sina fingrar och över hennes svällande barm vilade halsband med pärlor, rubiner och diamanter som kunde ha räckt för en drottning. Det gick inte att lita på Cervana, men det kanske gick att köpa henne. Therava var en naturkraft. Man kunde lika gärna försöka köpa en översvämning eller ett snöskred. Jag förlitar mig på att du kommer att göra det rätta, avslutade hon. Lönen för vänskap med Vita tornet är stor. Ett långt ögonblick var det helt tyst. Det enda som hördes var prasslet av vita klädnader när tjänarna rörde sig med sina brickor. Sedan... Du är Datsang, sa Cervana. Var hon en föraktad? De hade förvisso visat sin ringaktning med all önskvärd tydlighet, men varför? Du är Datsang, förkunnade en vis med runt ansikte som hon inte kände igen. och sen upprepade en kvinna som var en tvärhand längre än Therava. Du är Datsang. Theravas höglika ansikte kunde ha varit snidat i trä, men en anklagande blick glittrade i hennes ögon när hon såg på Galina. Galina kände sig som fastspikad vid platsen där hon låg på knä, oförmögen att röra en muskel. Likt en fågel som hypnotiserad ser ormen slingra sig allt närmare. Ingen hade någonsin fått henne att känna sig på det viset. Ingen. Tre visa har talat. Severnas belåtna leende kom nästan som en lättnad. Theravas min var orubblig. Kvinnan tyckte inte om det som just hade hänt. Någonting hade hänt, även om Galina inte visste vad. Utom att det tydligen hade frälst henne från Therava. Det var mer än nog för stunden. Mer än nog. När ett par spjutjungfrur skar av hennes fjättrar och drog på henne en svart yllig kaftan var hon så tacksam att hon nästan inte brydde sig om att de först slet av henne resten av särken inför de 12 männens kalla blickar. Det tjocka ylletyget var varmt och strävt och skavde mot hennes blåmärken och hon välkomnade det som om det varit finaste silke. Trots att Mikara fortfarande höll henne avskärmad skulle hon ha kunnat skratta högt när spjutjungfrorna ledde henne ut ur tältet. Det dröjde inte länge förrän skrattlusten var fullständigt försvunnen. Det dröjde inte länge förrän hon började undra om det skulle hjälpa att bönfalla Severna på sina bara knän. Hon skulle ha gjort det om hon bara kunnat komma i närheten av kvinnan. Men Mikara gjorde det helt klart att hon inte skulle gå någonstans dit hon inte blivit tillsagd att gå eller säga ett enda ord utan att först ha blivit tilltalad. Med korslagda armar såg sig Värna hur Eishedén, Datsangen, stapplade ner för bergssidan, stannade framför en jungfru som satt på huk med ett spö i handen och släppte stenen hon burit på, stor som ett människohuvud. Ett ögonblick vändes den svarta kåpans öppning åt Severnas håll, men sen böjde sig Datsangen skyndsamt ner för att lyfta upp en annan stor sten och mödosamt konka den 50 steg upp för backen där Mikara väntade med en annan spjutjungfru. Där släppte hon stenen, lyfte upp en ny och började gå nedåt igen. Datsanger tvingades alltid utstå skammen av meningslöst arbete. Om det inte absolut behövdes skulle kvinnan inte ens få bära en mugg vatten, men likväl skulle hon få slita med ganglösa sysslor tills hon sprängdes av skam. Solen hade långt kvar på sin bana och framför dem sträckte sig en lång rad av dagar. Jag trodde inte att hon skulle uttala sin egendom, sa Rial vid Severnas sida. Efalin och de andra är det närmaste säkra på att hon öppet tillstod att hon dödat Dishane. Hon är min, Severna. Theravas käkar var spända. Hon kunde ha tagit kvinnan, men en Datsang tillhörde ingen. Jag hade tänkt klä henne i en Gaishine skrud av siden, muttrade hon. Vad är målet med detta, Severna? Jag hade väntat mig att behöva hindra dig från att skära halsen av henne, men inte detta. Rial knyckte på nacken och sneglade på Severna. Severna tänker knäcka henne. Vi har haft långa samtal om vad vi skulle göra om vi lyckades tillfånga ta en ACD. Severna vill ha en tam ACD i vitt som gör vad hon vill. Men en ACD i svart duger lika bra. Severna drog i sin sjal, irriterad över kvinnans tonfall. Det var inte precis hånfullt, men visade alldeles för tydligt att Rial var medveten om att Severna på något sätt ville använda Eishedéns förmåga att leda kraften som om den vore hennes egen. Det skulle vara möjligt. Två gaishiner gick förbi de tre visa, konkande på en stor mässingsbeslagen kista. De korta bleka människorna var man och hustru. I trädmördarnas land hade de varit en furste och hans furstinna. Paret böjde ned sina huvuden med större ödmjukhet än någon ejl i vitt någonsin skulle ha kunnat uppbåda. Och deras mörka ögon var spända av skräck för ett hårt ord eller än värre ett slag med spöet. Våtlänningar gick att tämja som hästar. Kvinnan är redan tämd, muttrade Therava. Jag har sett det i hennes ögon. Hon är en fågel som fladdrar i handen och inte vågar flyga. På 9 dagar, sa Real klentroget, och Severna skakade på huvudet. Hon är en ACD, Therava. Du såg hur hon bleknade av ursinne när jag la fram anklagelsen mot henne. Du hörde hur hon skrattade när jag talade om att dräpa Visa. Hon gav till ett ilsket, irriterat ljud. Och du hörde hur hon hotade oss. Kvinnan hade varit lika hal som trädmördarna. Pratat om belöningar och låtit hotet om vad som skulle hända annars skrika med sin tystnad. Men vad kunde man annars vänta sig av en ACD? Det kommer att ta lång tid att knäcka henne. Men om det så tar 1 år ska den här ACD:n tigga om att få lyda. När det väl skedde. Naturligtvis kunde en ACD inte ljuga och Severna hade väntat sig att Galina skulle neka när hon anklagades för att ha gjort det. När hon väl svor att lyda Severna. Om du vill få en ACD att lyda dig, sa en mans röst bakom henne, så kanske det här kan vara till hjälp. Severna trodde inte sina öron. Men när hon snodde runt var det verkligen Kärdar som stod där. Och bredvid honom stod kvinnan, Aishedén, Maishia. Båda var klädda i mörkt siden och fina spetsar precis som 6 dagar tidigare. Och båda hade varsin säck hängande i en rem över ena axeln, vilket passade illa med de fina kläderna. Med den ena av sina mörka händer räckte Kärdar fram en slät, vit stav, ungefär 1 fot lång. Hur kom ni hit? Frågade hon uppfordrande och knep sedan argt ihop munnen. Det var tydligt att han hade kommit på samma sätt som förut. Hon var bara förvånad över att han dök upp här, mitt i lägret. Hon ryckte åt sig den vita staven och som vanligt steg han undan, utom räckhåll. Varför har du kommit hit? Ändrade hon frågan. Vad är det här? Staven var något tunnare än hennes handled och slät bortsett från några underliga slingrande symboler som var inristade i en av ändarna. Det kändes inte riktigt som elfenben och inte riktigt som glas och var mycket sval att röra vid. Man skulle kunna kalla det en edsstav, sa Kärdar och visade upp sina tänder i vad som säkert var avsett att vara ett leende. Jag kom över den först igår och kom genast att tänka på dig. Severna grep hårt om staven för att inte slunga iväg den. Alla visste vad Aishedénas edstav gjorde. Hon försökte att inte tänka, än mindre säga någonting, stack staven innanför skärpet och drog undan händerna. Rial såg med rynkade ögonbryn på staven vid Severnas liv och lyfte sakta sin kalla blick till Severnas ansikte. Therava rättade till sjalen så att det rasslade om armbanden och log med hårda, tunna läppar. Det fanns ingen möjlighet att någon av dem någonsin skulle röra vid staven. Kanske ingen annan av dem visa heller. Då återstod dock ändå Galina Kaspern. En dag skulle hon knäckas. Marcia med de korpsvarta ögonen stod strax bakom Kärdar och log ett leende nästan lika blekt som Theravas. Hon hade både sett och förstått. För att vara våtlänning hade hon en skarp blick. Kom, sa Severna till Kärdar. Vi dricker te i mitt tält. Hon tänkte sannligen inte dela vatten med honom. Med kjolfollen upplyft från marken började hon gå upp för sluttningen. Till hennes förvåning visade sig även Kärdars uppfattningsförmåga vara god. Allt du behöver är att din ACD. Han log med blixtrande tänder mot Rial och Therava medan han gick bredvid henne med långa, avspända steg. Eller vilken kvinna som helst som kan leda kraften håller i staven och uttalar vilka löften du nu önskar medan någon leder en smula ande in i siffrorna. Märkena i änden av staven tillade han och höjde ena ögonbrynet på ett försmädligt vis. Man kan använda det för att lösa henne från löften också, men det är smärtsammare. Så har i varje fall jag förstått det. Severna nuddade vid staven med fingertopparna. Den kändes mer som glas än som elfenben och var mycket sval. Fungerar den bara på kvinnor? Hon hukade sig och dök in i tältet framför honom. De visa och krigsordnarnas ledare var borta. Men hennes guyshiner från trädmördarnas land var kvar. De var ett dussin till antalet och knäböjde ödmjukt i ena änden av tältet. Aldrig förr hade en och samma människa hållit sig med ett dussin guyshiner, och hon hade fler. De måste emellertid få ett nytt namn eftersom de aldrig skulle få lägga av sig sin vita skrud. Kvinnor som kan leda kraften, Severna, sa Carter i det han följde henne in. Mannens tonfall var otroligt oförskämt och han gjorde inga försök att dölja den roade blicken i sina mörka ögon. Du får vänta tills du har Althor innan jag ger dig någonting att hålla honom under kontroll med. Han lyfte säcken från axeln och satte sig ner. Inte på någon av kuddarna i hennes närhet förstås. Marcia var inte rädd för att få en kniv i sidan. Hon sträckte ut sig nästan vid Severnas sida. Severna sneglade på henne och snörde som i förbifarten upp blusen ännu ett hål. Hon mindes inte kvinnans barm som fullt så rund och fyllig. För den delen verkade hennes anlete vackrare också. Severna ansträngde sig för att inte skära tänder. Fast om du menar någon annan man, fortsatte Carter, så finns det någonting som kallas för en bindostol. Att binda folk som inte kan leda kraften vid sina löften är svårare än att göra det med dem som kan. Det är möjligt att någon bindestol har överlevt världsfallet, men i så fall får du vänta tills jag har hittat den. Severna rörde vid staven igen och befallde sedan otåligt en guyshin att servera te. Hon kunde vänta. Carter var en narr. Förr eller senare skulle han ge henne allt hon ville ha. Och med staven kunde hon bryta loss Marcia från honom. Kvinnan skulle säkert inte beskydda honom. Som tack för sina förolämpningar skulle han få gå klädd i svart. Severna tog en liten grön porslinskopp från brickan som guyshinen räckte fram och gav den själv till Eichedén. Det är smaksatt med mint, Marcia. Mycket uppfriskande. Kvinnan log, men hennes svarta ögon. Nåväl, vad som kunde göras med en Eichedé kunde göras med två, eller fler. Hur blir det med färdskrinen, frågade Severna korthugget. Carter viftade undan guyshinen och klappade säcken som låg bredvid honom. Jag tog med mig så många narhaba, de kallas så. Så många som jag kunde hitta. Tillräckligt många för att förflytta er allihop före solnedgången om ni skyndar er. Och det skulle jag göra om jag var i era kläder. Två klaner närmar sig söderifrån och två till är på väg för att komma hit från norr. Med alla sina visa redo att använda kraften. Deras order är att inte ge sig av förrän ni är döda eller tillfångatagna till siste man. Eller kvinna. Ferrava fnös. Onekligen ett skäl till att röra på sig, våtlänning. Men inte till att fly. Inte ens fyra klaner kan täcka frändebarnets dolk på en dag. Sa jag inte det? Kärdas leende var inte det minsta behagligt. Det verkar som om Althor har knutit några Aesir till sig också. Och de har lärt dem visa hur man färdas utan en narhaba. Åtminstone kortare sträckor, 20 eller 30 mil. Det har de tydligen återupptäckt helt nyligen. De skulle kunna vara här, ja, idag. Alla fyra klanerna. Kanske ljög han, men risken. Severna kunde allt för lätt föreställa sig hur det skulle vara att hamna i Sorrelers grepp. Hon tillät sig inte att rysa, men skickade iväg Royal för att meddela de andra visa om händelseutvecklingen. Hennes röst röjde ingenting. Carter stoppade handen i säcken och tog fram en grå stenkub. Mindre än roparen som hon använt för att kalla på honom och mycket enklare. Det enda som bröt dess yta var en klarröd cirkel som var inlagd på en av sidorna. Detta är en narhaba, sa han. Den använder Shaidin så ingen av er kommer att se någonting. Och den har vissa begränsningar. Om en kvinna vidrör den fungerar den inte på flera dagar, så jag måste dela ut dem själv. Det finns fler begränsningar. När porten väl är öppnad finns den kvar en bestämd tid. Tillräckligt länge för att några tusen ska hinna gå igenom om de inte ödar någon tid. Sen behöver Narhaben 3 dagar för att återfå sin kraft. Jag har tillräckligt många för att föra oss dit vi behöver komma idag, men... Ferrava var på helspänn och lutade sig framåt så att hon nästan välte. Men Shevana hörde knappt på. Det var inte direkt så att hon tvivlade på Kärdars ord. Han skulle aldrig våga förråda dem så länge han hungrade efter allt det guld som Shaido skulle ge honom. Men det fanns en del små saker som gjorde henne misstänksam. Marcia iakttog henne över tekoppen. Varför? Och om det var så bråttom, varför talade han då så lugnt? Han skulle inte lura dem, men hon tänkte ändå vidta vissa försiktighetsåtgärder. Merrick tittade med rynkade ögonbryn först på stenkuben som våtlänningen hade gett honom och sedan på hålet som uppenbarat sig när han tryckt på den röda pricken. Ett hål mitt i tomma luften, 5 steg brett och 3 steg högt. Genom det såg han böljande kullar täckta med brunt gräs. Han tyckte inte om saker som hade med kraften att göra, särskilt inte dess manliga del. Shevana steg in genom ett annat mindre hål tillsammans med våtlänningen och en mörkhårig kvinna efter att de vise som Shevana och Real valt ut redan hade passerat. Bara en handfull visa fanns kvar av Moshines sept. Genom det andra hålet såg han Shevana tala med Benduin. Gröna saltslättens sept skulle inte heller få många visa kvar, det var Merrick övertygad om. Durell rörde vid hans arm. Make, mumlade hon. Shevana sa att den bara skulle hålla sig öppen en kort stund. Merrick nickade. Durell såg alltid det väsentliga. Han drog upp slöjan för ansiktet, sprang fram och tog ett språng genom hålet som han hade gjort. Vad Shevana och våtlänningen än sa tänkte han inte skicka in några av sina Moshein-krigare innan han visste att det var säkert att passera. Han landade tungt på en sluttning täckt av dött gräs och var nära att tumla hals över huvud nerför slänten innan han hann hejda sig. Ett ögonblick stirrade han upp på hålet bakom sig. På den här sidan svävade det mer än en fot över marken. Hustru, hojtade han. Man faller en bit. En skock svart ögon hoppade igenom, beslöjade och med spjuten i beredskap tillsammans med några spjutjungfrur. Man kunde försöka dricka sand lika gärna som att hindra jungfrurna från att komma bland de första. Resten av Moshines sept följde efter i språngmarsch. Agai Ditsiswai, hustrur och barn hoppade ner på slänten. Hantverkare, handlare och gaishainer var de flesta drog i tyglarna till tungt lastade packhästar och mulor. Nästan 6000 allt som allt. Hans sept, hans folk. Det skulle de fortfarande vara när han väl gav sig av till Ruidin. Shevana kunde inte hindra honom från att bli klanhövding länge till. Spejarna började omedelbart sprida sig över terrängen medan septen fortfarande stormade ut genom hålet. Merrick drog ned slöjan och ropade några order som fick en mängd Algaidit Sisuai att sätta av för att slå en ring om krönen på de omgivande höjderna medan alla andra förblev dolda i sänkan. Det var omöjligt att veta vem eller vad som fanns bortom kullarna. Rika länder påstod våtlänningen, men det här området såg inte särskilt frodigt ut. Efter hans sept kom en flodvåg av Algaidit Sisuai som han inte riktigt litade på. Men som hade flytt sina egna klaner därför att de inte trodde att Rand Althor verkligen var Kar Akarn. Merrick var inte helt säker på vad han själv trodde. Men man lämnade inte sin sept och klan. Dessa män kallade sig för Mirardin, de broderlösa, vilket var ett passande namn, och han hade 200... Plötsligt slog hålet ihop till en lodrät silverstrimma som skar rakt genom 10 av de broderlösa. Delar av dem föll ner på sluttningen, armar, ben. Över hälften av en man kanade ned nästan till Merricks fötter. Han stirrade på platsen där hålet hade varit och tryckte hårt på den röda fläcken med tummen. Han visste att det inte tjänade någonting till, men Darin, hans äldste son, fanns bland stenhundarna som var kvar som eftertrupp. De skulle ha blivit de sista att ta sig genom hålet. Surrey, hans äldsta dotter, hade stannat med den stenhund som hon övervägde att avsäga sig spjutet för. Han vände sig mot Jurel, såg in i hennes gröna ögon som var lika vackra som den dag hon hade lagt brudkransen vid hans fötter och hotat att skära halsen av honom om han inte tog upp den. Vi kan vänta, sa han mjukt. 3 dagar hade våtlänningen sagt, men han hade kanske fel. Han tryckte på den röda fläcken igen. Jurel nickade stilla. Han hoppades att de inte skulle behöva gråta i varandras famn när de väl fick vara ensamma. En spjutjungfru kom springande ner för backen ovanför dem och drog hastigt ned slöjan. Hon lät anfodd. Merrick, sa Naishi, utan att ens vänta på att han skulle se henne. Det finns spjut öster om oss, bara några mil bort och på väg hit i språngmarsch. Jag tror att det är Rain. Åtminstone 7 eller 8 000. Han kunde se andra Al-Gaidid Shishwai komma springande mot honom. Cardin, en ung örnbroder, stannade framför honom och tog till orda så snart Merrick såg honom. Jag ser det, Merrick. Det finns spjut mindre än 5 mil norrut, tillsammans med våtlänningar på hästar. Kanske 10 000 av varje. Jag tror inte att någon av oss var över krönet, men en del av deras spjut har vänt åt vårt håll. Merrick visste vad som skulle komma innan den väderbitne gamle vattensökaren Lared öppnade munnen. Det kommer spjut över en höjd 3 eller 4 mil söderut, 8 000 eller mer. Några av dem såg en av pojkarna. Lared slösade aldrig på orden och skulle aldrig säga vilken pojke det rörde sig om. Det kunde vara vem som helst som inte hade grått hår. Merrick visste att det inte fanns tid att öda några ord. Hamal, ropade han. Det fanns inte tid att behandla smeden med passande hövlighet heller. Den storväxte mannen förstod att någonting var fel. Han kom hastigt klättrande upp för backen, förmodligen snabbare än han rört sig sedan han först tog upp släggan. Merrick räckte honom stenkuben. Du måste trycka på den röda pricken och fortsätta trycka vad som än händer. Hur länge det än dröjer innan hålet öppnar sig igen. Det är enda utvägen för någon av er. Hamal nickade, men Merrick väntade inte ens på att höra honom säga att han skulle göra det. Hamal skulle förstå. Merrick strök Durell över kinden utan att bry sig om hur många som såg dem. Mitt hjärta skugga, du måste bereda dig på att skruda dig i vitt. Han rörde handen mot sin kniv. Hon hade varit spjutjungfru när hon flätade kransen åt honom, men han skakade bestämt på huvudet. Du måste leva, hustru, takfru, för att hålla samman det som blir kvar. Hon nickade och tryckte fingrarna mot hans kind. Han blev förbluffad. Hon hade alltid varit mycket reserverad inför andra. Merrick drog upp slöjan och lyfte ett av sina spjut högt över huvudet. Morshane, röt han. Vi ska dansa! Upp för slänten följde de honom, män och jungfrur. En nästan 1000-hövdad styrka om man räknade med de broderlösa. Kanske kunde man ändå räkna in dem i septen. Upp för backen och sen åt väster. Där fanns den styrka som var närmast och minst. Kanske skulle de vinna tillräckligt mycket tid, men han betvivlade det. Han undrade om Cheverna hade vetat om det här. Ah, sen Rand Althor kom hade världen blivit mycket underlig. Men likväl fanns det saker som aldrig kunde förändras. Med ett skratt började han sjunga. Tvätta spjuten medan solen stiger hög. Tvätta spjuten medan solen stiger hög. Tvätta spjuten medan solen faller ner. Tvätta spjuten, vem fruktar väl att dö? Tvätta spjuten, ingen som jag vet. Sjungande löpte Morshines sept i Shaidos klan ut för att dansa sin död. Med misslynt min såg Grendel portöppningen stängas bakom de sista Jumai-krigarna. Jumai sept och en stor mängd visa. Till skillnad från de andra vävarna hade Samuel inte knutit den här så att den skulle lösas upp efter ett tag. Hon förmodade åtminstone att han hade hållit den in i det sista. Det vore en orimlig slump att öppningen skulle stängas precis i hälarna på den sista av männen i grått och brunt. Samuel skrattade och kastade bort säcken som fortfarande innehöll några av de värdelösa stenbitarna. Hennes egen tomma säck var redan bortkastad sedan länge. Bara hälften av solens glödande röda klot tittade fortfarande upp bakom bergen i väster. En vacker dag, sa hon torrt, kommer du att vara för fyndig för ditt eget bästa. Ett narrskrin, Samuel. Tänk om någon av dem hade förstått. Det gjorde de inte, var det enda han sa. Men han fortsatte gnugga händerna och stirra på platsen där portöppningen varit. Eller kanske på någonting bortom det. Han hade fortfarande på sig spegelmasken som fick honom att verka resligare. Hon hade släppts in så snart portöppningen slöts. Nå, du lyckades sannligen jaga upp dem. Runt omkring dem kunde man se bevisen på det. Några låga tält som fortfarande stod kvar, filtar, en kittel, en trastocka. Allt möjligt skräp som låg där någon tappade. Vart skickade du dem? Någonstans i vägen för Althors här, förmodar jag. En del av dem, sa han frånvarande. Tillräckligt många. Hans fjärrskådande blick försvann tvärt, liksom förklädnaden. Ärret på hans kind verkade ovanligt blekt. Tillräckligt många för att vålla dem bekymmer, särskilt med de visa som kan leda kraften. Men inte så många att någon kommer att misstänka mig. Resten är utspridda, från Elien till Gelden. Hur och varför? Man kan tänka sig att det var Althor som gjorde det av sina egna skäl. Men om det varit jag som låg bakom det skulle jag väl aldrig ha låtit de flesta gå till spillo. Han skrattade igen, bländad av sin egen glans. Hon drog klänningslivet till rätta för att dölja hur hon ryckt till. Att tävla som hon gjort med Cheverna var oerhört löjligt. Det hade hon intalat sig 10 000 gånger utan att någonsin lyssna på sitt eget råd. Det var oerhört löjligt. Och nu kändes det som om klänningen var på väg att ramla av. Vilket inte hade någonting att göra med att hon hade ryckt till. Hon visste inte att Cheverna hade tagit med sig varenda en av de Shaido-kvinnor som kunde leda kraften. Var det slutligen dags att lämna honom? Om hon utlämnade sig till Demandreds nåd. Det var som om han läst hennes tankar, för nu sa han: Du är lika hårt knuten till mig som bältet kring mina höfter, Grendel. En portöppning uppenbarade sig och där innanför fanns hans privata gemak i Ilien. Sanningen spelar inte längre någon roll, om det nu någonsin har gjort det. Du följer mig i höjden eller i djupet. Mörkrets först belönar framgångar och har aldrig tagit någon hänsyn till hur de uppnåtts. Som du säger, sa hon. Demandred hade ingen nåd och Samiraj. Jag följer dig i höjden eller i djupet. Likväl måste hon komma på en lösning. Förvisso belönade mörkrets första den som hade framgång i sina strävanden. Men hon tänkte inte låta sig dras med i fallet om Samuel misslyckades. Hon slog upp en portöppning till sitt slott i Aradoman, till den långa kolonnsalen där hon kunde se sina kelgrisar tumla runt i bassängen. Men om Althor själv ger sig på dig, vad gör du då? Althor ger sig inte på någon, skrattade Samuel. Det enda jag behöver göra är att vänta. Fortfarande skrattande steg han in genom sin portöppning och lät den sluta sig bakom honom. Myrdrailen steg fram ur de djupaste skuggorna och blev synlig. För dess blick hade portöppningarna lämnat efter sig en rest, 3 fläckar av lysande dimma. Den kunde inte skilja olika flöden från varandra, men på lukten kunde den avgöra vad som var Saidar och vad som var Saidin. Saidin luktade som en vass knivsägg, udden på en tagg. Sajdars doft var doften av någonting som var mjukt, men skulle bli allt hårdare ju hårdare man tryckte på det. Ingen annan myrdrail kunde känna dessa lukter, denna skillnad. Shaidar Haran var inte som någon annan myrdrail. Shaidar Haran tog upp ett bortkastat spjut och använde det för att tömma säcken som Samuel slängt ifrån sig. Myrdrailen rörde om bland stenarna som fallit ut. Det hände mycket utanför planen. Skulle dessa händelser leda till kaos eller... Ilskna svarta lågor löpte från Shaidar Harans hand och ned längs spjutskaftet, från handen som tillhörde skuggans hand. På ett ögonblick förvandlades träskaftet till ett förvridet stycke kol och spjutspetsen föll av. Myrdrailen lät den svarta pinnen falla och slog sotet av handen. Om Samuel tjänade kaos var allt väl, om inte... En plötslig smärta löpte upp genom dess nacke och en känsla av svaghet sköljde fram genom dess lemmar. Den hade varit borta från Shaul Ghul för länge. Det var ett band som på något sätt måste skäras av. Med ett morrande ljud vred sig Shaidar Haran runt för att söka den lilla skugga den behövde. Den stora dagen nalkades. Den skulle komma.